Hej hej och ni lyssnar på Marknadskollen med Tamrum då, och vi har den 24 mars 2022 idag. Ja, vi kan ju minsann säga att det är fortsatt volatilt. Om någon hade berättat för mig att rapsen skulle handlas över 10 kronor för något år sedan, så berättat det för mig. Jag tror att rapsen handlas över 10 kronor, så hade jag haft svårt att tro på det. Och jag är rätt så bullish i grunden. Definitivt. För första gången vi såg det, en rapsen här på majkontraktet handlas över 1000 euro. Sen följer nästan 7%, och detta är väl den rådande situationen i marknaden. Att vi har ju väldigt tvära kast, volatila priser, ändras snabbt, slår snabbt här. Rykten, åsikter, information som kommer kontinuerligt, konstant. Så det är ju väldigt mycket att ta till sig, och det är väldigt svårt för marknaden under rådande omständigheter och en viss stor del osäkerhet vad som kommer ske, att ge en bra pris. Och då blir det väldigt snabba kast i marknaden, och det vi ser just nu. Ryssland är ju tillsammans med Australien, Brasilien, de giganterna när det kommer till råvaror. Väldigt stark, stor aktör på exportmarknaden och totalproduktion. När vi ska sammanfatta hur världen ser ut egentligen. Europa är ju också, Europa framförallt är väldigt starkt beroende av ryska råvaror. Vi köper ju in ungefär 50% av all rysk, av all olja kommer från Ryssland in i Europa. Kol, vi får 45% från Ryssland. Gasen cirka 40%, 35-40%, andelen minskar nu självfallet, men det är där vi har legat i snitt, och det är svårt att bara ersätta det. Exempelvis tar vi kol, så är vi väldigt starkt beroende, alltså Polen brukar köpa mycket från Ryssland och exempelvis Nederländerna också, och det är svårt att bara vända sig till en annan större exportör och se kan man få tag på någonting. Så tittar man på vissa av dessa stora exportländerna på kol, som Indonesien exempelvis, de är ju maxade på sin produktion, och Australien, där är ju kö ute i hamnarna, så det är inte så att du kan plötsligt säga att ja, nu vill jag köpa en båt, en stor båt fylld med kol och ersätta det med ryss. Det finns inte idag, det finns inte den möjligheten överhuvudtaget. Och då slåss man mycket också, om det är många länder som slutar handla med Ryssland, så kommer man börja slåss men de andra länderna också, om den här lilla utbudet som fanns. Och efterfrågan plötsligt skulle stiga på den här utbudet minus Ryssland, man skulle säga så. Men samtidigt så är efterfrågan ännu större och utbudet ännu mindre. Så det är ju väldigt prekär situation vi har i dagsläget i marknaden. Då försöker man försöka hantera på olika sätt. Exempelvis har både de stora oljebolagen som BP, Shell och Total exempelvis, de har gått ut, vi köper ingen ny rysk olja. Ja, men då kan man säga okej, okay. Men sen tittar man på balansen exempelvis på diesel ute i Europa. Ja, hur länge räcker det här lagret egentligen? Sju, åtta månader ungefär. Jaha, okej, okay. Var ska detta komma nu? Men det finns ju inga lösningar. Det är inte så att vi kan plötsligt bara vända oss till. Det finns ju möjlighet att om man exempelvis tar bort sanktioner mot Venezuela och Iran, att man tror att OPEC kan höja lite, och höga priser kan också leda till att USA kan höja sin produktion. Men så det finns ju möjlighet, men det tar ju tid. Det är inte så lätt det där kommer att ske, att man bara tar bort sanktioner. Det är väldigt mycket intressen involverade också om man ska ta bort sanktioner mot Iran och Venezuela. Så det kommer ju definitivt vara väldigt, väldigt tufft där från diesel. Så det kan ju vara lite, ja, det finns ju fortsatt prisrisker uppåt i dagens marknad. Om man fortsätter att försöka undvika, alltså handla med rysk olja, att det är svårt att ersätta bara sådär. Så vi kan få lite fortsatt problem med diesel kommande tid. Men det är Ryssland också stora på annat. Ammonia, jag tror de står ungefär för 20% av all handel på ammonia. 85, om jag inte skulle missta mig, som ligger på importsidan till ute i Europa. De är stora på nitrater exempelvis. Vi är väldigt stora importörer både på västra delen av Europa, östra delen av Europa, av rysk nitrat. Så det är ju kraftigt beroende ställning har vi, och ryssarna vet det, och jag tror Putin känner väl igen det. Så jag tror det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att bara välja bort rysk i dagsläget. Och det kommer väldigt svårt att försöka ersätta detta. Framförallt har vi sett på gödselsidan har ju gått ut exempelvis. Sydamerika har ju påtalat exempelvis FN-organ, FAO, att det är väldigt viktigt att man inte sätter sanktioner mot rysk gödningsprodukter. Det är en region som är väldigt kraftigt beroende av importera gödningsprodukter. Exempelvis Brasilien, alltså 75-80% av all förbrukning på gödning kommer ju från importen. Och försvinner Ryssland så är det ju tufft. Det blir svårt att få tag på varor. De säger att de har ungefär 3 månader kvar i dagens situation att klara av inhemsk förbrukning. Men sen därefter så finns det inte så många alternativ. Och Kina har ju stängt. Minskat exporten på fosfor exempelvis och urea. De har ju lite signalerat att de kanske kan höja, men då måste de få upp kakaoproduktionen ytterligare inom landet. Och det är ju i första hand att man gör det för att man ska kunna tillföra, alltså ge el och värme in till egna populationer, inte för att producera gödningsprodukter för export till att börja med. Så det är väl lite, det är svårt detta att ersätta bara Ryssland på det viset. Och Brasilien är ju väldigt stor också producent av sojabönor, och det är där de har signalerat framförallt just nu att de kan få problem med avkastningar för nästa sojabönsskörd. Och i dagens marknad så är det ju väldigt, väldigt tajta situationer vi pratar om. Och detta var ju innan Ryssland bestämde sig för att invadera, alltså gå in i Ukraina. USD har ju sänkt sojabönsskörden för Sydamerika totalt sett, men både Brasilien som är stora, även för Argentina, Paraguay och Uruguay ungefär. Och de sänkte med lite drygt 10 miljoner ton här, och det är ju lägsta sojabönsskörden på 6 år just nu i dagsläget, som nu befinner sig i Sydamerika. Och det finns ju fortsatt i bilden att det kan komma ytterligare sänkningar. För tittar vi på exempelvis brasilianska jordbruksministeriet eller analyshus från Argentina, så pekar det på att vi kanske har ytterligare 10 miljoner ton som kan behöva sänkas. Då blir det ju ännu tajtare. Och det enda stället vi kan vända oss till att ersätta det är USA. Men de har ju inte dessa 5-10 miljoner. De kanske har 3, 4, kanske 5 om de verkligen kan få ner allting. Och då är det tomt. Sen är det tomt. Sen är det tomt på sojabönor också i världen. Det finns ingen annanstans man kan vända sig till. Och då blir det ju tufft att försöka få ihop den här balansen på sojabönsskörden. Dessutom så har vi den situationen nu sa också, att de är ju fortsatt inställda på att öka sin tillverkning av så kallad renewable diesel. Det har kommit mycket sånt spekulationer och mycket som kan försvinna, hur stort bortfallet kan bli nu på grund av dessa höga priserna. Att det kanske gör att en del av dessa kapacitetsutbyggnader som skulle ske inte sker i USA. Men sanningen är att senaste informationen jag har tillgång till pekar på att åtminstone 15 av dessa fabriker, alltså anläggningarna, håller faktiskt i dagsläget byggas. Många av dessa företagen investerar ju på lång sikt. De tänker ju 10-15 år fram. De tänker ju inte vad som sker närmsta månaden. De tänker, vad får jag min potentiella avkastning närmsta 10-15 åren? Och man tänker ju framåt. Så de finns ju fortfarande, mycket av detta kvar. Man räknar med kanske att man tappat 50% av kapaciteten upp till någonstans där, kanske har gått för. Så innan detta så pratade man exempelvis att Energimyndigheten i USA hade ju en prognos där man sa att man gick hit från en kapacitetsökning från 1 miljard fat till ungefär 5 miljarder fram till 2025. Så nu pratar vi om kanske om 3 istället, så någonstans mitt emellan att vi hamnar där. Men även öka den, det kommer ju att krävas, ja, en rejäl arealökning. Alltså, vi behöver så 20-30 miljoner ton sojabönor extra plötsligt för utöver det vi har. Så det kommer att krävas rätt så mycket arealer. Så jag tror att vi pratar om 7-8 miljoner hektar ytterligare åtminstone som behövs ökas i USA. Det är inte, och då måste man ta från annat, man tar från vete och majs som också har redan en väldigt snäv balans globalt sett. Så det blir ju väldigt stora utmaningar framåt också på den här balansen på oljeväxter. Sen är det ju Ukraina och Ryssland är ju ingen stor aktör inom sojabönor, producent, men de är ju större på andra oljeväxter, som framförallt på solros. Ukraina framförallt som sticker ut som den stora producenten och exportören, men Ryssland är också med. Tillsammans står de ungefär så 70-80% av globala exporten av soja, förlåt, solrosolja. Så väldigt stora aktörer där. Och Ukraina är också stora på exempelvis på rapsen, relativt stora. Viktig exportör exempelvis till Europa. Brukar stå ungefär för så 30, 40, 35-40% av all import som Europa gör. Och raps kommer ju från Ukraina och Europa är en nettoimportör av rapsen. Så det räcker ju inte det vi producerar inom Europa för att tillgodose inhemsk konsumtion och förbrukning. Så detta skapar ju definitivt en snävare situation för solrosolja och solrosmjöl ute i världen. När det kommer till solrosolja så används större delen till matkonsumtion, till livsmedel, till humankonsumtion. Står ungefär för så 12-13% av globala handeln. Så det är ungefär lika stor som rapsoljan, andel som går till ungefär sin humankonsumtion, alltså matkonsumtion, som står ungefär för 25%. Man ser ju att vi hade redan tajt marknad innan detta här, framförallt rapsen exempelvis. Kanada fick en exceptionellt dålig skörd på grund av torkan 2021, så drog det ner rapslagren till historiska rekordlåga nivåer. Och nu kommer vi detta här också, det blir ju ytterligare snävare situation på en redan snäv marknad. Och får vi inte gödsel till Brasilien, ja då kommer vi kanske problem med sojabönsskörden från Brasilien. Det har vi inte råd med just nu. Vi ser ju framförallt den stora importören av vegetabiliska oljor, exempelvis Indien, som aldrig tidigare köpt olja, alltså livsmedelsbaserad, alltså vegetabilisk olja, har plötsligt handlats från USA. De har köpt sojabönsolja från USA nu på senaste tiden, på grund av att de får inte tag på varan någon annanstans. Och det är ett land som behöver sojabönsolja för att producera förnybar diesel framåt. Med de kapacitetsutbyggnader som är på gång. Så vi har ju väldigt, väldigt svår marknad på oljeväxter. Men det är ju inte bara oljeväxter, det är ju också spannmål. Ukraina är ju stor producent och exportör av majs. Har haft svårt att få ut varan. Det är så att när Ukraina ska sälja på exportmarknaden så sker det genom exporthamnarna på Svarta havet, men för att transportera så är det inlandstransport och 70% ungefär går med tåg och de tar sig igenom Ukraina och sen kommer de ner på exporthamnarna och sen ut därifrån. Men nu är hamnarna stängda i Ukraina, ingenting kommer ut. Så de försöker hitta andra lösningar och en del har ju kommit lite ut nu genom att man har exporterat ett par tåg ut genom Rumänien och försöker få ut genom exporthamn från Rumänien eller Bulgarien. Kommit ut någonting därifrån. Men även från Polen har jag hört, i Gdansk exempel, någon båt som har kommit ut med majs därifrån. Så lite har de, men det är ju väldigt små nivåer. Alltså, håller de detta takten, det är ungefär vad de lyckas exportera i vanligt fall kanske under en månad, inte ens det kommer att klara. Så det ligger på några hundratusen, 300-500 000. Alltså den här takten kommer ju inte räcka på långa vägar att tillgodose marknaden, den här bristen av spannmål som råder i dagsläget. Så vi har ju definitivt en väldigt svår situation och USD sänkte ju majsexporten från Ukraina från 33 till 27,5 och det mycket pekar vi kanske hamnar nivåer runt 20, kanske lite under till och med på majsexporten när vi ska summera skördeårsexporten från Ukraina. Och då är det återigen, var vänder vi på detta? Ja, USA. Ja, men det kommer bli tomt där också om detta fortsätter. Det är ju lite svårt. Sen är det den andra frågan som mycket uppe nu. Kommer det bli någon typ av vårsådd från Ukraina? Mycket spekulationer, mycket information. Det mesta är ju att man ligger någonstans mellan 10-40% bortfall av vårsådsarealen ute i Ukraina just nu. Man sår, nu börjar man så här april, maj, juni. Det mesta som ska sås. Ukrainska ministeriet har gått ut att man förespråkar helst att man väljer så vårvete, solros och kanske sockerbetor framförallt före majsen. På grund av att man vill ha det för att säkra inhemsk livsmedelsförsörjning. I dagsläget så pekar man att man ungefär dagens lager av majs räcker ungefär 2,5 år i Ukraina och vetelagen räcker 1,5 år. Så man vill ju säkra upp detta här ifall det skulle uppstå med situationen med brist inom landet. Det är fortsatt lite svårt att få ut det rent logistiskt inom landet. Det är svårigheter, men totalt sett så ska det räcka det de producerar att kunna försörja sin egen befolkning som finns där. Men det är ju exporten som blir ju lidande istället, och det är ju frågan är vad den här varan kommer kunna gå ut. Och om vi tar bort ungefär de flesta analyshus i Ukraina, eller om man tittar exempelvis på FN-organet pekade på prognoser, så pekar man ungefär på 30% bortfall. Även det finns lite sådana här satellitbilder från källan Copernicus som visar på var det kan bli sådd. Och då har man uppskattat att ungefär 30% av fälten kommer inte kunna bli sådd. Om man räknar ungefär 10% av höstvete som är sådd under förra hösten här, att det kommer inte kunna bli tröskade. Och det är på grund av att det är ju rysk militär som har varit ute i fälten, artillerier. Det har fält som blivit bombade, fält som har minor, även vägar och broar bortsprängda, även minor där också, som gör att det blir svårare att gå ut. De har fortsatt svårigheter, de tycks ha ett insatsvar så det kan räcka, men de har svårt att få tag på diesel, svårt. Så det kommer att bli utmaning att komma ut på fälten på flera olika sätt där just nu. Så det är definitivt den första utmaningen. Så därav så tror man att man tappar. Sen är det den andra. Att kommer man kunna få ut varor för skörd 22? Alltså, tappar man 30% så hamnar man kanske en inhemsk förbrukning på cirka 10. Så alltså, du är någonstans då 16-17 miljoner av majs som du kan exportera. Men kommer du kunna exportera det överhuvudtaget? Du får ju inte ut varor idag så tror jag att vi får ut det på när skörd 22 kommer. Och det gör ju att det kommer ju bli ännu tajtare en marknad på grund av detta bara. Att alltså varan kommer ju inte ut från Ukraina. Och då har vi en väldigt tajt situation för fordonsspannmål globalt sett. Så, och det tror jag inte marknaden har prisat in det just nu. Och det är väldigt många som hoppas ju på en vapenvila självklart. Men den informationen som får från olika militära håll så pekar ju detta med på att detta är ju en krig som pågår under månader. Framförallt amerikanska försvarsdepartementet har ju väldigt tydligt sagt, vi tror detta är inte något som pågår veckor, detta är något som kommer pågå under månader. Och just nu finns det ju lite tecken på att ryssarna försöker ju ta hela kusten. De försöker ju röra sig mot passerande Kherson och jag tror det är Mykolaiv som ligger där och därefter Odessa. Att de ska försöka ta hela kustlinjen, och det är väl en av deras mål, vad jag förstår. Att komma ut och ta det, då kommer det bli ändå svårt att få ut någon vara från Svarta havet, från Ukraina. Och det, jag tror inte detta är inprisat i marknaden dagsläget. Den där risken är ju väldigt stor i under rådande situationen. På vete så har vi lyckats, har de lyckats få ut det mesta. Det finns väl någon miljon ton för att man ska komma. USD sänkte från 24 till 20. Jag tror vi har kanske lyckats få ut någon miljon ton till, så kommer vi komma upp mot dessa 20 miljoner ton. Så det finns ju möjligheter för att nå prognosen som USD har på ukrainsk veteexport. Jag hör ju också att det kommer ju spannmål ut från Ryssland. Alltså första 18 dagar under mars så har drygt 1 miljon ton spannmål bekräftats och kommit ut med båtar från ryska hamnen till Svarta havet. Drygt 500-600 000 ton, det är någonting sånt som jag tror består sig av faktiskt vete. Och en stor del av det går till Egypten. Jag tror att 250 plus någonstans där, 1000 ton, har gått till Egypten. Och därefter så är Turkiet som den andra stora importören av spannmål från Ryssland i dagens läge. Så det kommer ju fortsatt en del. Det är förmodligen en del gamla kontrakt som man uppfyller, men så får vi se. Vissa länder har ju svårt. Det är lägre priser på ryska varor som ska ut. Vissa har ju inte den där lyxen att kunna välja bort kanske, vissa länder. De måste väl också tänka på sin egen försörjning på något sätt. Och finns det inte så finns det inte. Det blir lite svårt. En som har dykt upp nu är ju Indien. Indien har ju inte varit en aktör överhuvudtaget på vete. De har ju oftast haft en plus minus noll situation, det vill säga produktion har räckt ungefär till konsumtion. Men på senare har de haft en produktion som har resulterat i ett överskott i förhållande till konsumtionen, och de har byggt på rätt så bra lager. USD höjde exporten här till 10 miljoner ton till Indien på vete. Jag tror det finns mer de kan ge för skörd 21 i alla fall. Man kan höja den ytterligare, det går rätt så bra. Indien har försökt nu signalera till flera andra länder att de har ju tillgång till vete som de kan exportera ut till andra delar, som exempelvis Egypten, så vi börjar kolla på det som ett stort importland av kvarnvete. Så Indien är ju på väg där, och så det finns ju också överskott som kan ju räcka till skörd 22, men jag tror att det kommer ju i dagsläget, vad jag kan säga, jag är rädd för att detta kommer inte räcka skördemässigt på exportmarknaden. Även för bra skörd exempelvis i Kanada och Europa, det får vi se hur det blir. Men det ser torrt ut exempelvis i USA. Återigen är USA det land som brukar ha extra lager, extra överskott av spannmål och oljeväxter. Det brukar vara den sista destinationen som har ju kvar när alla andra länder är tömda. Och nu börjar sojabönslagren tömmas och majsen kanske riskerar att tömmas. Och vete har ju gått åt samma håll. Jag tror senaste siffran pekar på 17 miljoner ton vetelagen från USD. Och det är ett land som har ungefär 30 miljoner i egen konsumtion. Och tanke på hur torrt det är i flera av dessa här delstater, höstveteproducenter, det är som Kansas, Oklahoma, Texas. Alltså det kommer ju lite sådana här ratingvärden ut från dessa delstater. Jag tror det är nästa vecka som USD börjar återigen uppdatera tillståndsvärdena för amerikansk höstvete. Nu kommer jag bara lite för delstater, och det pekar just på att det är bland det torraste de senaste 20 åren där i USA för höstvete. Och tappar vi det så kommer vi få en mycket betydligt lägre veteskörd från USA. I dagens marknad så har vi ju inte den här lyxen i dagsläget att kunna hantera det. Och då kommer det kanske inte räcka med att få bra skörd i Europa och i Kanada. Så det blir ju en väldigt snäv situation. Så det kommer definitivt vara kännbart. Och därav så är jag lite orolig att detta här veteexporten globalt, som brukar ligga på 200 miljoner ton nu, kommer faktiskt bli lägre under skörd 22 förmodligen. Även om vi får Indien som har dessa extra lager, så tror jag inte det räcker i dagsläget. Och om vi inte bestämmer oss för att handla faktiskt rysk och ukrainsk, om det inte kommer mer ukrainsk, eller att världen faktiskt inte börjar köpa rysk vete. För det är enda sättet vi kan kompensera det, tror jag. Det blir ju svårt att ta bort Ryssland just nu för balansen. Även om vi skulle kunna sänka det, så tror jag att det blir svårt att ersätta den utifrån rådande situation för globala vetebalansen. Så jag tror det blir jättesvårt framåt. Och så har vi också hört vissa länder som exempelvis Nordafrika, västra delen, Marocko. Jag tror de tappar sig 75% av sin spannmål på grund av torka just nu. De ligger lite före än Europa där. Även Tunisien indikerar något liknande. Algeriet, delar av det. Nordafrika är en rätt så stor, tillsammans med Egypten, rätt så stor importdestination för många av dessa stora exportländer och vete. Så börjar vi se torra, så ser det ut som att vi kommer behöva en högre importtakt från dessa regioner redan nu. Och det ser ju en tajt marknad så är det ju väldigt svårt att se hur detta kommer hjälpa till. Ute i Europa så är ju som sagt, vårbruket är full gång. Det mesta är ju så att jag tror större delen av vårkornen är såld ut i Frankrike. Ratingvärden, alltså dessa tillståndsvärden som kommer från Frankrike, pekar ju på, jag tror det är 92% som bedöms som bra eller utmärkt. Det är väldigt höga historiskt, det är högsta på 5 år. Men samtidigt så har vi haft en väldigt torr mars och det ser fortsatt torrt ut här under mars. Tittar vi 60 dagar tillbaka till Frankrike för höstveteproducerande regionen, vi ligger ju betydligt lägre i nederbörd än vi har haft de senaste 60 dagarna. Så jag tror att dessa ratingvärden kanske kan leda till att det börjar falla lite mer här kommande veckorna. Det är ju oftast att det är ju först det blir torrt i marken innan det börjar få effekter för grödan. Man börjar se konsekvenserna för det. Så jag tror att vi är på den inriktningen. Sen ser det lite bättre ut här i prognosen tycker jag. Jag tror jag har lite mer nederbörd på gång här i april. Precis vid månadsskiftet in mot Europa. Vi behöver definitivt den. För att det ser, som sagt, mars kommer bli extremt torrt när vi summerar den tror jag. Och definitivt mildare och vi har haft en väldigt varm utveckling också. Så det är ju, det har ju också påverkat i sin tur också. Den här vårbruket som har gått rätt så, det kommit igång rätt så tidigt på många delar ute i Europa också. Så definitivt, vi ser lite mer kyliga väder och lite mer nederbörd på gång här i första delen. Runt månadsskiftet mars-april i alla fall. Så får vi se hur det blir utvecklingen. Vi går ju in mot en vädermarknad just nu i norra halvklotet. Både i USA och Europa, men även i exempel Kina. Även där signaleras det lite så. Sämre höstvetetillstånd på länge. Och det är ju inte optimalt i dagsläget, men vi får vara lite avvaktande där än så länge tycker jag. Så ska vi summera lite och avsluta dagens avsnitt. Så är det ju det att mycket höga priser. Men självklart tror man att det blir en vapenvila snart. Om det skulle ske så tror jag att vi har säkert vi kan tappa en krona på vete. Det tror jag definitivt det kan gå snabbt till. För då kommer man igång med sådden. Kan man kanske så med och då kommer exporten ut också plötsligt och då blir det inte balansen så tajt och så snäva som det ser ut just nu. Men skulle detta inte inträffa så har vi ju, jag tror att skörd 22 kan handlas också betydligt högre än vad vi handlas idag. Framförallt så tror jag också, det är väldigt många som är inne på att ja, man kommer nog inte få så stort vårsådd. Ukraina har förmodligen lägre export och lägre skörd. Men sen tror jag att man måste också ha också den i tanken att det kommer vi få ut varor överhuvudtaget från Ukraina framåt under skörd 22. Och det är väl lite den som jag tror att det är en stor utmaning. Och så det andra är ju, kommer olika länder vilja handla med Ryssland? Väldigt många som försöker undvika Ryssland idag. Men har vi möjligheten på tanke på rådande balanser ute i världen att vi faktiskt ska undvika handla med rysk råvaror. Så det är ju, det kommer att göra att det avgör lite tycker jag också. Så både det med Ukraina och Ryssland kommer att avgöra var vi hamnar i prissituation. Så jag tror att det finns definitivt en uppsida här. Och tanken var att det är torrt i USA. Det som ser bra ut är från Brasilien kan jag nämna. Och det är ju det här majs, safrinjan. Det har kommit bra med nederbörd. Det var torrt där med sojabönor. Men det gynnade i, alltså det resulterade i att det blev väldigt tidig skörd av sojabönor, framförallt i södra delarna. Man sådde igång den väldigt tidigt så det gynnar att man kommit in lite tidigare i sådden här. Grödans utveckling. Så jag tror att det finns möjlighet att vi kan få en bra majsskörd i Brasilien. Så tror jag också att det finns kanske lite kväve kvar från sojabönorna som ifall det kan plockas lite mer upp i majs så kanske få riktigt bra avkastningar på majsen från Brasilien, på safrinjan här. Och det kanske finns lite mer, men den är ju nyss sådd så vi måste hålla koll lite på aprilvädret här också. Så mycket väder just nu i dagens marknad. Det kommer ju definitivt spegla, men Jag tror att vi får inte underskatta att det kan bli ännu tajtare situation under 2022 på globala marknaden. Jag tror det är någonting vi får inte underskatta. Så det finns alla möjligheter för högre priser fortfarande, framförallt på 2022. Skörd 21, den ska man kanske fundera på att stänga snart, tror jag. Det är rätt så bra priser här. Och får man ihop kalkylen så tror jag att man måste börja tänka lite sig för att börja tänka. När det kommer till gödning, jag tror vi har sett priset på alltså gas falla rätt kraftigt. Vi har ju en lägre förbrukning ute i Europa när det kommer till gasen just nu. Inte bara att det är mildare väder, men totalt sett så ligger ju, alltså vad vi har förbrukat hittills är ju ett lägre. Men sen är det ju, alltså när vi kommer in där på Q3, Q4 så har vi tappat ungefär så 50-60% av gas som kom in i Europa. Om vi bara jämför var vi låg exempelvis för ett år sedan idag. Det är ju borta under andra halvan här, under fjärde kvartalet. Och har vi inte byggt våra gaslager, alltså lyckats bygga upp under sommaren här, och vi får en sträng vinter, då kan det bli tufft. Jag tror det. Det kan bli tufft att få ihop det. Och det vet många andra länder som kanske också kommer behöva bygga på. Exempelvis Korea behöver ju fylla på, och Kina var ju en av de stora importörerna plötsligt som hade tillkommit. Och kan de inte få upp sin kolproduktion i landet fram till dess att bygga lager och använda mer kol, så har vi ju svårigheter där också. Så jag tror att detta är, osäkerheten kommer ju kvarstå, kommer bestå här längre tag än vi tror. Jag tror det finns alla möjligheter för högre priser, men definitivt förvänta mycket volatila priser framåt också. Så det blir ju tufft. Men det är som sagt, blir det en vapenvila, så om man tror på den utvecklingen snart, så tror jag att det finns en väldigt stor nedsida i dagens marknad i förhållande till vad priset är. Jag tror marknaden prissätter en del bortfall av spannmål just nu från Ukraina och från Ryssland. Men skulle vapenvila inträffa så har vi rätt så stor nedsida också, tror jag. Men jag är inne på att detta kommer att fortsätta, tyvärr. Jag tror att Ryssland kommer att försöka ta hela kustlinjen, vad jag har för information. Så det är den riktningen jag går på. Det får sätta punkt den här gången. Jag får tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Ni får ha en fortsatt trevlig dag. Hej, hej.